något ställe där du kan tänka dig att han skulle kunna gömma sig. Förutom hotell.
Jag vet inte.
Plötsligt en dag, 2012, försvinner mångmiljonären Göran Lundblad.
Innerst inne så hade man väl någon misstanke om att det här stod inte rätt till på något vis.
Två år senare skulle polisen gräva upp hans lik på en åker. Det här är en historia som många anser vara uppklarad.
Det blev långa fängelsestraff för det par som åtalats för mordet på en 63-årig man norr om Kalmar.
Det är en historia om en pojkvän, Martin Törnblad, och hans flickvän Sara Lundblad som döms för mordet på flickvännens pappa.
Så som jag uppfattat det så handlar det om pengakorthet. Man vill komma åt hans pengar.
Det handlar om ett mord som avslöjas av en privatperson som får Martin Törnblad att peka ut var kroppen finns.
Jag går bakom honom i trappen, då börjar jag plocka upp inspelningsappen och liksom håller på och sätter igång den på telefonen.
Där är det. Du ser att kanten där.
Men under tingsrättsförhandlingarna svänger historien på nytt.
Mannen erkände att han deltagit i att gömma undan kroppen. Han skyllde dock mordet på en annan person utan att avslöja den personens identitet.
Han säger att det finns en skytt.
Kan det vara som en skytt? Blod är tjockare än vatten.
Kan det vara så att det är någon annan som har skjutit?
Det är otäckt såklart.
Går det en mördare fri?
Jag har väl mycket tankar på det också. Vem det kan vara. Och jag vet ju vem han syftar på. Och den jag tänker på då har ju de inte utrett.
Du lyssnar på Spår med Martin Jonsson och Anton Berg om miljonärsmordet i Norra Förlösa.
Det var ju så att den här mannen som försvann, han efterlystes ju.
Kalmar, september 2017. Det är 5 år sedan Göran Lundblad försvann. Och vi plockar upp Sigrid Etzenius, en journalist anställd av Sveriges Radio som kom att följa fallet och senare också göra en egen dokumentär om vad som hänt.
Vi efterlyste honom på radion. Jag jobbar ju på P4 i Kalmar. Och där var det som en liten så här, liten nyhet att han var försvunnen och att man sökte efter honom på olika ställen och sådär. Och det var skallgång då och så. Och sen så började jag jobba med det här fallet när de här två personerna greps.
Sigrid Etzenius guider oss i bilen till den lilla byn Norra Förlösa där hela den här historien kommer att utspela sig. 20 minuter i bil från Kalmar centrum.
Det har snart gått 2 år sedan en man försvann ifrån en by utanför Kalmar.
En av de första bilderna som möter en i polisens omfattande förundersökning, det är en helikoptervy över landskapet. Ni som lyssnar med Acasts app kan se var vi är på väg.
Och sen förra veckan så sitter ett par i 25-årsåldern häktade misstänkta för mord på honom.
De två unga som grips är Martin Törnblad, 21 år gammal, och Sara Lundblad, 24 år gammal. De kommer från varsin gård i den lilla byn.
Man hade hört lite grann om det sådär att det var någonting som var konstigt runt det där, men det var liksom ingenting som vi jobbade särskilt mycket med förrän det blev ett misstänkt mord.
Våra tekniker har varit ute här under kvällen och jobbat och vi kan konstatera att det som vi har hittat är mänskliga kvarlevor helt enkelt.
2 gårdar, ett stenkast från varandra.
Men det här fallet, det handlar ju om egentligen, kan man ju sammanfatta det enkelt, kärlek och pengar.
2 släkter, Törnblad och Lundblad, som är i fejd.
Det handlar ju också om 2 gårdar, liksom. Den ena är rik och den andra är fattig. Den ena vill upp och expandera och klarar inte riktigt av det på grund av att den inte har marken, inte har pengarna, riskerar konkurs. Den här obalansen de emellan i den här byn Tar du höger här framme då? Det här är ju en pytteliten by som heter Norra Förlösa. Här kan du svänga då, ja. Här.
Det är klassiska, småländska, steniga åkrar. Böljande åkrar. Hagar och träd. Den här historien har fascinerat fler. Sigrid Elsenius har som sagt gjort en dokumentär. Det har skrivits en bok. Men det finns fortfarande lösa trådar i berättelsen. Flera människor som spår pratat med menar att det här fallet är uppklarat. Men på fel sätt. Och för att förstå varför så måste man börja från början.
Och sen här framme svänger ju vägen då. Och om man fortsätter rakt fram och så över åkrarna där så ligger den, det som är en sänka liksom. Så att det syntes ju inte från något håll direkt det stället där Göran begravdes då tillfälligt. Där de grävde ner honom.
Det skulle dröja 2 år från det att Göran försvann tills dess att han hittas nedgrävd i en åker. Göran Lundblad anses vara god för 50 miljoner innan han försvinner. Han äger 2 stora gårdar, en här i Norra Förlösa och en annan närmare Nyköping med några 100 hektar skog. Han har en liten fabrik som tillverkar dollarpipor. En dag i slutet av augusti 2012 är han bara borta. Över 10 dagar senare, den 10 september 2012, ringer hans dotter Sara Lundblad och anmäler honom försvunnen. Hon säger att Göran tagit med sig sitt pass och necessär.
Hon är ganska ledsen och upprörd och väldigt svår att prata med. Och söker egentligen inte alls kontakt med mig.
Så här berättar hundföraren Jonas Blomgren i Sigrid Etzenius dokumentär om sitt första möte med Martin och Sara. Jonas Blomgren är polisen som kallas till Görans gård där nu Martin och Sara bor. Han har sökt med en hund som inte reagerat på något. Men Jonas Blomgren, han berättar också för Sigrid Etzenius att han ändå har en känsla av att något inte stämmer.
Jag har gjort det här så många gånger. Och det här, det skilde sig från samtliga andra. Väldigt tydligt. Väldigt tydligt. Man kan nästan ta på de här bitarna att det här är fel. Och så var det. Den här septemberdagen. Det var fel.
I den promemoria som Jonas Blomgren upprättar efteråt så skriver han att Sara och hennes pappa Göran har bråkat den 30 augusti 2012. Den natten sov hon sen hos Martin. Och när hon kom tillbaka nästa dag så var Göran Lundblads bil borta. Sara ringer då till Görans före detta fru. Hon säger att Göran säkert kommer komma tillbaka till Saras lilla systers Marias 18-årsdag. Men det gör han inte. Och veckorna går. Göran Lundblads konton förblir orörda. Det finns inga noteringar hos taxibolag. SJ meddelar att han inte har åkt tåg. Inte heller några spår finns på flygplatserna. Den 23 oktober 2012, 6 veckor senare alltså, så ringer det i telefonen hos polisen i Nyköping. Det är Saras lilla syster Maria. Hon vill att polisen i Nyköping nu utreder Görans försvinnande. De i Kalmar gör inte tillräckligt, tycker hon. Några veckor senare, den 22 november, så sitter Sara och Martin samma dag hos polisen.
Det är förhör med Sara Lundblad och det är 2012, 11.22. Klockan är 10 och 24.
Polisen försöker förstå vad som har hänt. I det här läget har man inte mycket att gå på annat än Jonas Blomgrens ursprungliga magkänsla och det där telefonsamtalet från Saras lilla syster Maria.
Ja, Sara. Du sa att din pappa har försvunnit efter att ni hade bråkat. Vad bråkade ni om?
Vi bråkade om jag skulle kunna tänka mig att ta över ansvaret för gården och så här, så att han kunde liksom falla tillbaka och ta det lugnt.
Mm.
Och då var vi ju arga på varandra för det. För att han tyckte väl att jag tyckte att han var gammal gubbe ungefär.
Ja.
I ett annat rum sitter hennes pojkvän.
Så, då rullar bandet med Martin.
Martin Törnblad.
Klockan är 10:11 när förhöret påbörjas.
Han får ungefär samma frågor.
Ja, men de hade väl bakat här på kvällen.
Vilken?
Sara och jag.
Ja, vilken kväll?
Ja, det var väl den 30:e då. Eller 29:e eller någonting sånt där. Och hon kom hem till mig. Hon var ledsen ju. Hon har ju velat ta över gården här nere. Och det har ju, det snacket har ju varit så att hon ska få ta över här nere och han ska ha det där uppe då.
Men det lät inte så allvarligt.
Nej, det tycker inte jag heller.
Det är grävet.
Familjen Lundblads lantbruk som nu Sara vill ta över har funnits i släkten sedan början av 1900-talet. Och de har ägt mark i Norra Förlösa sedan 50-talet. Och lika länge har också konflikten med familjen Törnblad existerat.
Oj, här kommer katterna.
Men när spår börjar granska det här fallet framkommer det tydligt att Göran Lundblads försvinnande och konflikten mellan Törnblads och Lundblads inte bara kommit att påverka de närmsta familjerna utan hela trakten.
Hallå, hej! Hej! Det är jag som är Martin och en kollega Anton.
Ja,
vad är det som är det? Det är du som har pratat på telefon.
Jaha,
trevligt.
Hej, 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 hej.
Vi kontaktar de som bor där i Norra Förlösa och i trakterna runt omkring. Och några av dem vill träffas och berätta vad som hänt. Men de vill gärna ses tillsammans.
Och jag heter Mats.
Ann-Kristin.
Och jag heter Britt-Marie.
Ronny.
Och då sitter vi egentligen mitt i Norra Förlösa, eller vart är vi Ronny?
I Melby. Granby.
Hur långt ifrån Förlösa är vi då?
Ja, det är bara 150 meter till gränsen.
Det var Ronnys pappa som medlade mellan Lundblads och Törnblads redan på 50-talet för att få dem att hålla sams.
Ja, det var ju för en markägartvist. Det var ett stycke som inte var riktigt infastat. För att de här gårdarna tillhörde storgods förut. Och när de delades upp så blev det en liten bit som på, ja, kunde vara 4 hektar som blev över. Som aldrig kom med i papperna. Och det trodde ju Göran Lundblads att det var deras. Och tittar man på kartan så faller det sig rätt så naturligt att det skulle ingått där. Men det gjorde det ju inte. Och då var ju Törnblads bredvid. Så att då gjorde han ju anspråk på det. Och då blev det ju en tvist däremellan. Men den gjordes ju upp i godo i stort sett.
Eftersom tvisten är så gammal och så infekterad finns det naturligtvis olika versioner av hur det har gått till. Men enligt Ronny så är det så här. De två familjerna delade till slut upp marken för att slippa rättegångskostnader. Men problemet var att Lundbladarna tidigare, innan uppgörelsen, lovat bort marken till Törnbladarna. Som tack för att de skötte om skog. Men det löftet har aldrig infriats.
Och det där har nog... det har nog aldrig gått ur riktigt.
Det här fallet är väl 100 nyanser av grått.
Det här är Joakim Palmqvist, journalist vid Sydsvenska Dagbladet. Han har också skrivit en bok om mordet på Göran Lundblad.
Här är ju mark är det betydelsefullaste man har. Det är det som kan rädda dig ur fattigdomen och svälten, så som den drabbade stora delar av Sverige på 1800-talet till exempel. Den idén och de tankarna upplever jag var väldigt levande i släkten Lundblad hos Görans pappa och Görans farfar, de som grundlade och utvecklade förmögenheten, den stora förmögenheten. Det var viktigt att äga, det var viktigt att spara pengar så att säga. Och då kan en markbit på inte många 100 kvadratmeter leda till att en konflikt sätter sig för generationer framåt.
Släkterna Lundblad och Törnblad, de tittar snett på varandra. Och framför allt tycker inte Göran Lundblad om Törnbladarna. Göran Lundblad har en massa pengar. Det har inte Törnbladarna. Han är rädd om pengarna. Och när då Sara blir kär i Martin och blir ihop med honom så reagerar såklart Göran på detta.
När Sara Lundblad och Martin Törnblad kallas in till förhör har de varit ett par i 3 år.
Det var jag som kontaktade henne. Så då.
Hur?
Jag frågade Göran om hennes telefonnummer.
Till henne?
Ja, inga problem. Så då. Men jag hann inte ta kontakt med Sara först. Det gjorde han. Han var ju ganska sur då på henne för att bara, vad fan, jag ska med hennes nummer till. Och så här. Umgås du med han? Då tyckte han inte om mig. För jag är gammalt tillbaka i tiden för att jag heter Törnblad efternamn ungefär. Och ja, så han accepterade inte att jag sa tillsammans från början.
I det andra rummet hos polisen ställs samma frågor till Sara. Men hon menar att det nu börjat bli bättre mellan Göran och Martin.
Hur tänker ni i framtiden, du och Martin?
Vi ska väl gifta oss, typ skaffa barn och flytta ihop och sådär, precis som normala människor gör.
Ja. Vi vet ju också Görans inställning till det här förhållandet med Martin.
Jag tycker bara att pappa var lite så löjligt och så. Han har liksom sagt massa saker så här. Typ, vi inte hör ihop och Martin är, ja, han är inte värd mig ungefär. Nej. Som andra föräldrar mer än mindre säger. Nu den senaste tiden var det väldigt så här, ni gör som ni vill ungefär. Och han har väl typ börjat liksom erkänna att göra det tillsammans liksom. Ja. Så det har känts jättebra liksom.
Jag har inte tänkt på någon sammanslagning med Martins gård.
Din. Inte just nu som framtiden ser ut.
Nej.
Men det blir kanske eventuellt våra barn i sådana fall.
Mm.
Men just nu när det är så här spänt läge och sådär.
Mm.
Så vill vi gärna dela på det liksom.
I förundersökningen som sträcker sig på över 2000 sidor kan man läsa att Martin redan 2 år innan Göran försvann gått och pratat med boende i Norra Förlösa om att framtiden är säkrad för Törnbladarna. För att de kommer ta över Görans gård nu när han är ihop med Sara. Det var ett rykte som också verkar ha nått Göran, som inte är glad åt deras relation.
Barn? Ja, då har vi funderat på telefon. Mm. Det var han absolut emot.
Den?
Ja. För det sa han ju till Sara att om ni ska få ungar ihop, då kommer alla med prata med två typ, sa han.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Men jag såg ju Blomgren när han kom då mot polisanmälan. Utan sa han först, jag visste inte vad det var frågan om då. Ja.
En av grannarna som vi träffar i Smeby, grannbyn till Norra Förlösa, är Mats Råberg.
Det var på måndag, kom jag ihåg. Sen på onsdagen, då såg jag Sara ute i trädgården.
Han arrenderar mark från Göran Lundblad och har gjort så sedan 70-talet.
Så var jag tvungen att stanna och fråga vad som hade hänt. För jag har inte heller sett Göran på över en vecka då. Ja. Pappa är väl sonen, sa hon då.
Mats Råberg kommer under de 2 åren som Göran är försvunnen blir utsatt för trakasserier och sabotage som han kommer att misstänka Martin Törnblad för att ligga bakom. Men till en början, precis när Göran försvunnit, är det fortfarande lugnt i Norra Förlösa.
Jag var inte med det. Det var inte. Och sen kom Martin direkt så fort, jag hade inte pratat med någonting, så jag åkte vidare sen, för jag ville inte se Martin. Så jag förstod ju också att det var något knas.
Var hon ledsen då eller någonting? Var hon...
Nej, inte då, men det var ju, det kan du, det var ju senare, 14 dagar senare. När hon stod, då blev hon jätteledsen när vi kom, Britt-Marie och jag kom upp där.
Det måste ju vara ett, ja, 10-14 dagar efter Jan var försvunnen. Mm.
Mats sambo, Britt-Marie, sitter också med.
Och då stannade vi också och frågade Sara, för då var hon själv vid maskinhallen. Mm. Och då frågade jag vad som hade hänt, och då blev hon ledsen och grät. Mm. Så då kramade henne lite och sa att ja, men han kanske, han är nog inte så långt och sådär, vad skulle man säga? Nej. Och sen kom ju Martin då också ganska snart, och då när Martin kom så sa vi hej då och så. Så hon hann ju ringa eller skicka något sms eller något när hon såg oss, antar jag. Eller man hade sån koll på henne, det vet jag inte.
För hon fick ju aldrig vara ensam, utan så fort Martin var alltid i närheten av henne, så att hon skulle säga någonting, eller jag vet inte vad tanken var. Han ville ha koll på henne antagligen hela tiden.
Det är inte bara grannarna ute i Förlösa som reagerar på hur Martin och Sara beter sig. En vecka efter att Göran försvinner börjar de renovera Görans övernattningslägenhet i Kalmar. De kör dit med traktor och släp och slänger ut möbler genom fönstret. Byter golv i köket. Målar om.
Om vi tänker nu då att Göran försvann och en vecka efteråt så började ni renovera. Varför var det så bråttom?
Jag vet inte. Det känns väl rätt just då.
Ni hade ju kunnat bo i huset.
Ja, men det kändes ändå om pappa kommer hem, då är hans grejer i huset. Mm. I lägenheten finns det liksom inga direkt grejer som är pappas. Mm. Så det kändes det ändå bättre att bo i lägenheten.
Varför skulle ni flytta dit då? Ja, varför inte? Någon gång vill man väl flytta hemifrån.
Jo, men jag får inte upp direkt utifrån att du har väldigt mycket att göra hemma. Och ska vara ute hos Uren tidigt på morgonen. Ja. Och sköta allt det där och sen sätta sig inne i centrala Kalmar.
Ja, men det är väl ingen far. Anser inte jag. Det är knappt en mil. Sådär.
Lite jävla farande.
Det blir bara ut på morgonen och hem på kvällen.
Jo, nej, men till skillnad från att kliva utifrån och sen vara på arbetsplatsen.
Men hur jävla enkelt är det att ha sex och sånt där hemma hos sina föräldrar liksom? Man vill väl ha något eget kanske, kan jag tala om för dig.
Det där tappats då?
Jag vet inte, jag ser inte det.
Men det är inte bara det faktum att de renoverar en lägenhet som väcker misstankar. Martin och hans pappa Åke, de har börjat ställa in maskiner i Göran Lundblads maskinhall.
Men här är ju Görans gård. Och här är den här maskinhallen.
Kör in, Martin. Kan bara in och vända. Ja, den är ju stor alltså. Och ser modern ut. Korrigerad plåt. Svarta dörrar. Röd lada. Vad kan den vara? 20 meter lång eller?
Den stora röda maskinhallen ligger nedanför boningshuset på Ställegården. Ett anspråkslöst tvåvåningshus med källarplan högst upp på en liten kulle. Där bodde Göran Lundblad medan han fortfarande levde.
Innan då man visste vad som hade hänt med Göran, han var ju då bara försvunnen. Då hade ju Törnblad ställt in sina maskiner här. Och det var ju någonting som Göran aldrig skulle acceptera, för de var ju fejd liksom. De gillar ju inte varandra. Och det var ju väldigt märkligt att han ställde in sina maskiner här utan då Görans tillåtelse. Det är ju otänkbart då. Mm. Och det var ju flera som reagerade på det. Och då, det får ju en att tänka då att den här mannen vet någonting som alla andra kanske inte vet då. När de andra tror att Göran bara är försvunnen, så vet han att Göran kommer inte komma tillbaka. Det var ju så.
Sammantaget är det de olika indicierna och magkänslan hos polis av att något inte stämmer som gör att man börjar avlyssna Martin och Saras telefoner.
Hallå?
Hej.
Hej.
Jag ska bara påminna dig att ta plastmassa i den där ugnen så vi har jobb sen hela veckan, du vet.
Ja.
Ja.
Du.
Ja, du och jag, vet du.
Du och jag, liksom.
Vi hjälps alltid åt.
Till Görans vänner så säger Sara att Göran bara försvunnit.
Åh, jag har hans namn som har hänt.
Ja, det undrar vi också.
När det här samtalet spelas in mellan en av Görans äldsta vänner, Rodney, och Sara den 25 november 2012, då har Göran varit försvunnen sedan i augusti.
Ja, Sara, vad i hela friden är det här för någonting?
Ja, men vi tror bara att han har varit utbränd, liksom, det är därför.
Vadå vart?
Att han är utbränd och han har liksom stuckit iväg.
Rodney, ska det sen visa sig, är en av de sista som ser Göran Lundblad i livet.
Dagarna innan det här hände, då var Göran här med sin dotter som nu sitter i fängelse. Han hade köpt en ny bil och han ringde och frågade om han fick komma. Och jag sa, jag har inte tid, Göran, sa jag. Jag har arslet fullt, du kan inte ringa då bara en dag innan, säger jag. Ja, men det gör ingenting. Jag stannar inte så länge, sa han. Jag vill bara åka förbi. Men han kom hit med Sara och så att de körde bara in på tomten och parkerade där. Och sen vi pratade lite kort och vände han och sen åkte han hem.
Och när Rodney och Sara pratar med varandra har Martin och Sara varit formellt misstänkta för mord i 6 dagar.
Ja, jag var så chockad så jag kunde inte prata när polisen ringde. Jag berättade vad jag visste och ja, ungefär.
Nej, men det är samma sak här. Jag har faktiskt ingen aning.
Nej.
Jag brukar liksom inte tänka på det, utan man liksom vaknar. Man går och lägger sig på en fredag ungefär och sen är det lördag igen.
Ja, med största sannolikhet har han rest någonstans.
Under de första 74 dagarna efter det att Göran försvunnit ringer Sara sin pappa sammanlagt 11 gånger. Inget av samtalen är längre än 4 sekunder. Hon skickar inga sms.
Det är inte så att alla skogsmaskiner, är de hemma? Har ni någon
de är hemma.
Fyrhjuling? Ni har inga
hemma. Det är ingenting sånt. De har liksom, polisen har redan varit här ute på gården och gått hund.
Ja, jo, men de kan ju missa liksom saker och ting. Vet du.
Ja.
Ja. Oj, oj, oj.
Rodney, för att jämföra, han försöker ringa Göran över 200 gånger.
Ja, jag tror så här att Sara har blivit förd bakom ryggen på något konstigt sätt. För jag känner Sara sedan hon nästan föddes. Mm. Jag tror att Sara på något sätt har blivit manipulerad. Och jag, med mina ord.
Mm.
Ja, alltså, jag vill inte utveckla det här för att jag blir så... Ja.
Och i Göran Lundblads frånvaro så förändras hela dynamiken i Norra Förlösa.
Det var i oktober-november.
Mats Råberg, han menar att det började den där gången när Martin och hans pappa Åke ställer in sina maskiner i Görans maskinhall.
Då sätter de in Åkes nyköpta slottikross i Görans maskinhall. Och det visste jag ju från början att den dagen Göran kommer tillbaka, då åker de ut direkt, för det hade Göran aldrig tillåtet ju. Så jag tyckte inte om det, men jag kunde inte göra någonting ännu. För de tog över det ena efter det andra ju. Tyckte det var obehagligt ska jag säga det, så jag ville inte gå i närheten av Martin egentligen. Han var så otrevlig och hotfull så att...
Och sen efter det börjar också trakasserierna som kommer pågå under 2 år.
Sommaren 13. Då var, ja, hela sommaren och hösten var rent bedrövligt. Först och start snodde han en axel till en maskin så det inte gick att köra med den. Och sen klippte han av eltrådarna på några gånger istället så att djuren gick ut. Sen mitt i tröskan då körde han sönder, han stack hål på däcken på tröskan.
Någon släpper också ut flera ton foder till Mats Råbergs kalvar som riskerar att äta ihjäl sig. Och 700 kilo gödning skär sönder. till ett sammanlagt värde av 100 000 kronor.
Hur visste du att det var Martin?
Ja, men det var rätt självklart, det är så som han betedde sig. Och vi såg honom ju ibland, och en grej tek var på nu. Jag såg honom en söndag eftermiddag när jag gick förbi hemma, gick från Åkes och upp till sitt istället. Och jag stod och kikade i mjölkrummet, jag såg att han gick i gatan. Nu ska jag kolla lite, tänkte jag se var han tar vägen. Och han gick fram till sin vägkorsning, jag såg honom där han tog vägen sen. Han stod en stund där nere. Och sen gick han upp på stället sen på måndag när vi skulle lämna tidningen. Det var ju tidning, men sen var det ju halv med kattskit också och kattsand i botten på lådan. Jag såg att han gick så att jag såg när jag gick hemma. Han hade en kasse under jackan. Gick så här. Så att, men en sån jävla obo som vi kände där då. För man visste ju inte vad som skulle hända när man vaknade sen dagen efter.
Men du tänkte att han skulle göra någonting jämt mot dig, eller?
Ja, eller djuren eller vad. I och med att han höll på som han gjorde ju. Och sen mot slutet tänkte man ju för sista tiden vågade jag inte ens gå upp till ställegården. Det var lite otrevligt. Han hade ju stenkoll på allting. Jag vet, en gång så var jag hjälpte en granne. Han hade kört fast uppe i Sporsjö. Och när jag stod där och fått loss honom lagom, då kom väl Martin med bilen. Jag vet inte om han kunde veta att jag var där. Och sen gick det väl en timme sen körde jag åt, i andra änden bortåt Läckebyhållet till. 10 minuter efter jag kom dit, då körde Martin förbi där. Och det var ju fasen mer än en halv mil emellan. Så han jobbade ju inte mycket hemma till sista tiden. Han får ju bara koll på mig hela tiden.
Mats körde gödning och då tar den kanske 12 meter brett, jag vet inte exakt. Och då körde han neråt på åken från vägen och sen körde han tillbaka, vände ner och körde tillbaka mot vägen. Och då stod Martin där med bil och så körde han neråt mot skogen igen och upp mot vägen. Och då hade Martin flyttat fram de här 10-15 metrarna. Och så höll han på till Mats skulle köra hem. Han var färdig med det han gjorde.
Jag tog en sväng. Hur lång tid tog en sväng fram och tillbaka?
Nej, det tar inte så långt. För man kör ju
8-10 minuter.
Ja, 5 minuter.
Så 2,5 minuter. Ja. Och då har du flyttat 5 minuter och då har
flyttar han också. Men...
Med bil flyttar han fram bilen 12 minuter. Sen står han still där.
Men Mats, vad tänker du då?
Och sen, det kändes ju jävligt obehagligt.
För vi var ju rädda att han skulle köra på oss eller någonting. Eller slå oss eller... Ja, jag vet inte vad han kunde tänka sig att göra med. Men så att vi var så iakttagna hela tiden. Förlåt. Vi ville ha personskydd eller så ju. Och då sa ju polisen att nej, men det kunde vi inte få för det var inte tillräckligt allvarligt, trodde de och sådär. Men de sa ju också att vi fick inte gå ut själva i lagon. Så. I varje fall inte på kvällarna och sådär. Mats fick inte åka själv till ställegården. Så det blev ju så att jag skulle passa honom. Och när jag jobbade kväll på lasarettet, för jag jobbade där också, då fick ju Ronny och Ann-Kristin sitta här i köket och hålla koll på Mats. Och så såg de att Martin kom med bil eller så. Och så fick de ju ringa till Mats och kolla så allt var okej och så.
Men du, varför gjorde de så här mot dig för?
Det var ju marken han var ute efter. För jag arrenderade ju marken utav Göran ju. Så det begrepp ju med en gång att det kommer bli ett helvete nu. Men det märktes ju, det blev värre och värre hela tiden.
Varför ville de ha din mark?
Ja, för de behövde den, för det låg inte i deras precis. Så det sa, nu har de fått bort Göran, så nu är fritt fram, tänkte de.
I nästa avsnitt av Spår.
Jag trodde aldrig att jag skulle få höra en sån här sak.
Fallet med den försvunne Göran Lundblad kommer att utveckla sig till något som i det närmaste är unikt i svensk kriminalhistoria.
Vad är det som är så märkligt med det här fallet?
Vi hör Leif G.W. Persson i programmet GVs mord, TV4.
Det är ju att det är en privatperson som klarar upp det. Genom väl något som väl kan beskrivas som egna spaningar. Det är mycket ovanligt.
Spår görs av produktionsbolaget A1 Produktion i samarbete med Acast. Exekutivproducent är Carl Rosander.
Researcher Nina Silventoinen, projektledare Vianja Lall och musiken görs av Underton. Ljudtekniker är Jonas Sjöberg.
Följ oss gärna på sociala medier under hashtag
SparPodcast.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.